Och vi ska gå till, nu har Judas, alltså förrädaren, en av hans lärjungar, bara det är ju en skandal om man tänker efter, va? Men det är intressant att Jesus hade valt Judas att vara lärjunge. Det hade inte han själv gjort, va? Men han blev den som förrådde honom för 30 silverpenningar. Men han gick och hängde sig sen. För att han tog inte emot. Det fanns ingen möjlighet sen att han ville bli förlåten. Så är det. Vi ska titta på det. Och då ska vi se så här. I vers 12 i 18 kapitlet. Soldaterna och befälhavarna och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. Det förde honom först till Hannas svärfar till Kajfas, som var första präst det året. Det var Kajfas som hade gett judarna rådet att det var bättre att en enda man dog i folkets ställe. Och det var profetiskt det som Kajfas sa, men det var inte han medveten om. Så var det. Det sa han därför att det skulle bli så. Men han var inte medveten om det. Så kan det också vara idag. Och då förde de det dit, och då var det så att de här var överstepräster, de var ju släkt med varandra också. Och vi hoppar över det, Petrus förnekar Jesus, bara det är också en skandal. Han har nyss sagt detta, att om alla andra ska överge dig så kommer jag vara kvar. Jag kommer vara kvar, jag kommer att dö för dig. Han förnekar honom tre gånger till en tuppgal som påminner honom om hans svek och hans förräderi egentligen. Och i Lukas evangeliet så beskriver det när Petrus hade förnekat Jesus, så vände sig Jesus om och såg på Petrus. Och då kan man säga så här, de ögonen som såg på Petrus, det var inte ögon av förakt. Det var inte ögon av haha, vad var det jag trodde hur du gjorde, utan det var kärlekens ögon. Och när Petrus möter kärlekens ögon trots sin förnekelse och tarvlighet, då går han ut och gråter bittert därför att han då blir genomskådad av Jesu kärlek. I vers 19, översteprästen frågar ut Jesus om hans lärjung och hans lära. Jesus svarade honom, jag har talat öppet till världen. Jag har alltid undervisat i synagogan och i templet där alla judar samlas. Jag har inte talat i hemlighet. Varför frågar du mig? Fråga dem som har hört vad jag förkunnar för dem. De vet vad jag har sagt. De hade ju hört det här. Det här är den religiösa makten som Jesus möter, va? I Jerusalem. De här var överstepräster. De hade alltså en gång i släktled tillbaka från Arons släkt, så hade de alltså blivit ombud för att frambära offret i templet. Va? För att vistas i det heliga med ljusstaken, med bönofferaltaret och med skådebröden eller veckobröden som var där inne. Och sen en gång per år gå in i det allra heligaste för att offra för sig själv och för hela Guds utvalda folk. Det här är religiösa makter. Det är inget fel på deras ämbete, det är fel på personerna. Och så är det. Det är inte säkert att det är fel på tjänsterna, va? Det är inte säkert det är fel på gåvorna, det kan vara personen i fråga det är fel på. Va? Och det är det är i det här fallet. Va? När Jesus sa det detta gav en av tjänarna som stod där honom en slag i ansiktet och sa, svarade överste prästen på det sättet? Va? Jesus svarade, har jag sagt något som är fel? Så säg vad som är fel, säg det då. Men det kunde man inte göra. Men jag talar sanning, varför slår du mig då på det sättet? Va? Då skickade Hannas honom bunden till överste prästen Kajfas. Släkten är värst, han skickar dem dit. Va? De var ju släkt med varandra. Och det är intressant, va? När man läser de andra evangelierna så talas om de här rättegångarna och så vidare. Va? Och det Jesus då bekänner att han är egentligen Messias, den skulle komma. Och då säger han, de har hädat, så därför dömer de honom till döden. På grund av detta. Om de visste skrifterna, de kommer inte undan alltså. De kommer inte undan, för de kan skrifterna och ändå går de emot honom. Det är värre om det är ett gäng hedningar i urskogen, va? som säger det här, för de bor ju, de kanske inte vet, men de här, det som Jesus säger, ni säger att ni ser och därför blir det synd kvar över er. Har ni sagt att ni var blinda, då har det varit på ett annat sätt. Men ni säger att ni ser på ett andligt sätt och därför blir synden kvar över er, säger han till fariserna, som var en lekmannarörelse. Höll till i synagogen. Och det här har du översteprästerna i Jerusalems tempel. Och sen kommer Petrus förnekar Jesus igen. Och sen går vi till vers 29. Från Kajafas fördes sedan Jesus till pretoriet. Och pretoriet, det var det ställe där den politiska makten höll till. Den militära och politiska makten höll till i Jerusalem. Och vid det här tillfället var det hedningar som hade den politiska och militära makten. Det var nu tidigt på morgonen. Själva gick det inte in i pretoriet för att inte bli oren och kunna fira påsken. Här har ni den totala skenheligheten. De sänder honom till en hedning för att döma honom. Prästerna där. Men de kan inte gå in dit. Därför att då blir de orena när de kommer in hos en hedning där. Som sitter där, va? Så att då kan de inte fira påsken. Men de tänker döda Guds messias. Det är den religiösa makten. Är den avskaffad idag? Nej, det är den inte. Inte alls. Det är lika. Vi lever i samma tidsålder som för 2000 år ska jag berätta för. Så det är ingen skillnad. Kommer in på det snart. Pilatus kom därför ut till dem. De kunde inte gå in till honom. Han måste gå ut till dem. För de blev ju orena. De gick in till honom. Därför måste de gå ut till honom. Han måste gå ut till dem. Ja, jag ser det. Det är kul, va? Vilket gäng. Ja, så då går han ut. För han tänker det är bäst att gå ut till dem där. Ja. Pilatus kom därför ut till dem och frågade: vad anklagar ni den här mannen för, alltså Jesus? Det svarade: hade han inte varit en brottsling skulle vi inte överlämnat honom till dig. Det är deras syn på Jesus. En hädare, en brottsling, en av de värsta typerna, hädat Gud genom att sig själv påstå att han är Messias och Gud. Problemet är att de är totalt andligt blinda. De är totalt andligt blinda. Men det är de som har mandatet att vara andligt seende. De har fått det mandatet från Herren. Redan på Aaron och Moses tid så fick de det. Att de skulle vara prästerna och det skulle gå i arv det aronitiska prästadömet på det sättet. Va? Sen blev det lite avbräck då och då. Men på ytterst sätt så var de släkt här. De skulle se men var blinda andligt sett. Så ser det ut med religiösa makten. Pilatus sa till dem: tar ni honom och dömer honom efter er lag? För Pilatus, han var heder, han kom från Rom. Va? Nu är de där religiösa fanatikerna här igen, tänkte Pilatus. Va? Man måste bli av med dem på något sätt. Alltså. Det är Pilatus syn här. Va? För han tänker att makt, det är Rom och det är kejsaren. Va? Och han är representant för det. Och så kommer de där religiösa och bråkar om någonting som jag inte fattar någonting överhuvudtaget och larvar som sin lag. Så han säger: ta och döm honom ni. Och så kommer det intressant här. Judarna, det är överst de här. Vi har inte rätt att avrätta någon. Nej, de har inte det. För år 6 efter vår tideräkning så var det på det sättet att romarna avskaffade att de fick utdöma rött dödsstraff. Så från år 6 så tog romarna över alla dödsstraff och sådana domar i Israel. Så det är sant det de säger. Vi har inte rätt att döma någon och avrätta någon. Utan det måste ockupationsmakten göra. För det är intressant att tänka sig, vi tänker inte så mycket på det, att alla Nya testamentets skrifter är skrivna under ockupationstid i Israel. De var ockuperade av hedningar under hela tiden. Paulus skriver, han var i och för sig romersk medborgare. Men i alla fall, alltså när de skrivs de här skrifterna så är Israel ockuperat av kejsarmakten i Rom. Det tänker vi inte på många gånger. Och ändå så förs evangeliet ut. Det har inte med omständigheterna att göra. Det har inte alls med omständigheterna. Det tror ju vi idag. De är omständigheter, det har inte alls. Ni ska få väl höra nästa söndag, kan jag hoppas, han som kommer från Indien. Hur det går till i ett hedna land som Indien med hinduism och värsta slag. Och ändå går evangeliet framåt. Så det handlar inte om det. Vi har ingen lag. Vi har en lag. Och då säger han så här. Jag vill så skulle det ord uppfyllas. Jag är inte rätt avröta någon. Så skulle det ord uppfyllas som jag sagt när han angav på vilket sätt han skulle dö. Han skulle bli korsfäst. Och judarnas sätt att avrätta, det var stenat till döds. Man stenar människor till döds. Det var det sättet man avrättade folk. Nu gjorde man inte det så mycket på den här tiden i och för sig. Och nu fick man inte göra det. Så när de stenar Stefanus så är det alltså mot romersk lag. Men romarna ingriper inte. För de tänker, bryr sig inte om det. De får gärna stena. Så att det är därför Jesus blir alltså dömt till att avrättas med korsfäste. Det var romarnas sätt att döda en människa. Och det är det mest bestialiska sätt man kan ta livet av en människa. Det är ett långt liv. Halshugger man någon eller hänger någon, det går fortare. Va? Men det är de också stenar faktiskt. Men korsfäste är det mest grymma och sadistiska sätt man kan göra det på. Och det blir alltså Guds messia. Världens frälsare blir alltså dömt till detta. Och de som dömer honom, det är judarna och hedningarna tillsammans. Det vill säga hela mänskligheten gör det. Pilatus gick tillbaka in i pretoriet och lät kalla in Jesus och frågade. Ja, då Jesus han fick komma in där. Trots att han var jude i pretoriet. Han blev tydligen inte oren genom att gå in till pretoriet, va? Som de där gänget hade blivit. Utan han kunde, eller de släppa in honom lite, eller så gick han. Inte pretoriet till Pilatus satt. Alltså. Han lät kalla in och frågade. Så du är judarnas kung? Frågar Pilatus. Så man vet inte om man säger det av ironi. Eller om man verkligen menar, eller om man gör det ironiskt alltså. Så du är judarnas kung, va? Det som står här. Va? Och då hade man ju slagit honom. Hade satt på honom en törnekrona. Bara för att häda honom. Va? Och då står han inför den politiska makten, den militärmakten som Pontius Pilatus är. Va? Han representerar kejsardömet. Då säger Jesus, säger du det av dig själv eller andra sagt om mig? Har de andra berättat för dig? Eller säger du det själv? Och då säger han, jag är väl inte jude? Nej, det är han inte, han är hedning. Han kommer från Rom. Ditt folk och överste prästen har överlämnat dig åt mig. Vad har du gjort egentligen? Vad har du gjort för någonting? Vad står du här för? Eller det finns något hos Pilatus en misstanke om att det här är något konstigt med alltihop. Alltså. Jesus svarar, mitt rike är inte av den här världen. Nej, just det. Mitt rike är inte av den här världen. Alltså. När ska vi förstå det? När ska du få insikt om detta, att hans rike är inte av den politiska, militära eller religiösa makten på jorden. Det tillhör den här tidsåldern som går mot sitt slut. Utan vad handlar det om? Hans rike är inte av denna värld, fast han var med och skapade himmel och jord från början. Ordet var Gud och ordet, genom allt har ordet blivit till. Utan ordet har ingenting blivit till. Ordet blev kött eller människa och tog sin boning bland oss. Så säger han, men mitt rike är inte av den här världen. Det är inte det. Det är inte ett rike, det är inte ditt rike Pilatus. Det är inte överste prästernas rike. Det är inte alls så. Skulle, om hade mitt rike varit av den här världen, då skulle mina tjänare ha kämpat för att jag inte skulle utlämnas av judarna. Men nu är mitt rike inte av den här världen. Utan han går in i försoningen för hela skapelsen. För att, vadå? Därför att fadern har bestämt det, att han ska göra det. Och sonen har svarat ja på denna kallelse. Att gå in för din och min skull och försona världen med sig själv. Det är Guds rådslut i himmelen att det skulle bli så. Utan att fråga en käft på jorden. Om de fick göra det lite, så är det. Pilatus sa, du är alltså kung. Ja, just det. Men inte som Pilatus föreställer sig. Jesus svarade, du själv säger att jag är kung. Du själv säger att jag är kung. Därför är jag född. Och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Och nu ska jag berätta en sak för er. Den politiska makten som är idag, den militära makten som är idag, den religiösa makten idag, de känner inte sanningen. Nej. Inte. Det gör de inte på Helgeandsholmen, kan jag berätta för er. Den politiska makten i Sverige. De känner ingen sanning. De känner bara kompromisser. De känner bara hur ser jag mig idag i tv. När jag kommer med mina värderingar som jag ändrar efter nästa val. Så ser det ut idag. Kan man identifiera sig med sånt? Nej, det kan man. Jag gör det inte. Jag identifierar mig inte med några politiska partier. Hela. För jag vet att de kommer att ändra sig hela tiden. När det blir folk om jord och man reser så kallade gatlopp och rassior och så vidare och journalistkåren kör igång någonting, ja, då ändras man. Så säger man, vi har grundvärderingar. Ja, men de kan ju bytas ut. De byts ut på löpande band i det här landet, va? Det är, så är den politiska makten och den har alltid varit så. I den här tidsåldern. Det spelar ingen roll om det är demokrati, diktatur, kejsare, presidenter, kungar eller vad de nu kallas för. Det är samma elände alltså. Och ändå behövs ju den politiska makten, det vet jag också. Men du får inte som tro på Jesus identifiera dig med den politiska makten. För då kommer du bli grymt besviken i ditt liv. För det är det de kommer att överge dig när du mest behöver det. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst, säger Jesus. Just det. Var och en som är av sanningen lyssnar till min röst. Underförstått, den som inte är av sanningen hör inte Guds röst. Hör inte Jesus. Slutsatsen är. Alltså var och en som är av sanningen hör min röst. Och Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Och också detta var att jag är sanningen, säger han, Johannes 14:6. Förstår ni? Alltså det här är så mycket med sanningen. Sanningen, den är långt ner i den politiska makten och religiösa makten. Det är ju sanningen långt ner, utan det är mera hur kan man komma fram, hur kan man bli vald, hur kan man göra på olika sätt, va? Och religiösa makten, den försöker hela tiden alliera sig med den politiska makten. Så är det i Sverige. Och det blir en intressant koalition av kompromiss och osanningar. Så det finns bara en kung och det är Jesus Kristus. Det finns bara en frälsare och det är Jesus Kristus. Det finns bara en som är kung över jordens kungar i Uppenbarelseboken står. Och det är Jesus Kristus. Det finns ingen annan. Det är han vi ska hålla oss till. Inget annat. Så kommer den här politiska makten. Säger Pilatus säger, vad är sanning? Ja, just det. Kan man ju fundera när man sitter där i propretoriet ovanför. Jesus står nedanför och slagen och har en törnekrona på huvudet och blodet rinner. Va? Ja, så säger han som sitter på tronen där, vad är sanning? Här kan man ju undra, va? Hela scenen är ju absurd, alltså, totalt absurd. Då ska vi komma ihåg en sak. Alltså, Roms syn på sanning, det var så här. också, va? Att kejsaren var den som var gudomlig. Man trodde inte på att han var gudomlig i sig själv, sin person, men själva makten var det på det sättet. Va? För man visste att rätt var det kunde han få en kniv i ryggen av någon uppstickare. Va? Då kom det en ny kejsare. Och då blev det en ny sanning. Då blev det en ny förordning. Det visste man. Det visste Pilatus att så kunde det gå. Va? Så att ibland kunde man, han visste att ibland kunde han sitta löst också. Va? Så då frågade han, vad är sanning för någonting? Vad är för någonting? Konkret eller abstrakt? Eller vad är det? Ja, vad är sanning för någonting? Och det här är, det är så intressant att se. Vad är sanning för någonting? Va? Alltså på, man kan säga, vi lever i ett land som har totalt har gått igenom en total förändring de senaste åren. En total förändring. Vad beror på det här på? Jo, den religiösa och politiska makten har förändrat hela landet fullständigt. Vet du, när kyrkor, det, först så kommer det i riksdag och regering en massa konstigheter om pride och så vidare. Va? Aborter och sådär. Mm. Sen bara går det så kommer kyrkor och församlingar att följa efter. Den religiösa makten. Ja, men vi säger man så här. Ja, först som hör man för några år sedan. Ja, men det här är ju inte klokt. Det är så här är det. Så går det några år. Så säger då vissa pastorer och andliga ledare. Ja, det är en svår fråga. Ja, men när blev den svår? Igår förmiddag eller vad då? Jo, den blev svår därför att du är ute på en resa, min vän. Och du är på väg bort ifrån det här, va? Vad sanning är. Ja, men det är viktigt, vi kan inte hålla på med de här frågorna, säger man, för att då skrämmer vi folk. Vilket folk då? Journalister och politiker, eller vad då? Vilka är det man ska skrämma? Jag ska berätta, det finns många människor i det här landet som längtar efter sanningarna. Och det kommer att bli mycket mer. Folk kommer att säga, vi måste få reda vad som är sant och vad som är falskt. Vi orkar inte med det här fake news hela tiden och massa propaganda och reklam överallt. Och vem står bakom det? Den heliga ande kommer att väcka upp människor. I Jesu namn! Det kommer att bli. Vad ska vi göra? Vi ska ta emot de människorna. Och de ska få möta Jesus och bli frälsta. Och förstå att de kommer till ett annat rike som inte kan skakas och kommer att bestå i evigheters evigheter. Det ska de få reda på. Inget annat. Inte det här. Åh, du är värdefull som du är. Nej, det är ingenting att tjafsa. Det är tjafs. Utan kom hit. Ska du få ett evigt liv? Ja, med det orden gick han ut till judarna igen och sa till honom, jag finner honom inte skyldig till något brott. Nej. Och det var så att Pilatus, han tänkte, jag finner inte. Han har inte gjort något brott mot den romerska staten. Han har inte gjort det. Om han går runt och säger att han är kung och tillhör ett annat rike, det tycker inte Pilatus är något hot mot Rom, och det är det ju inte. Eller hur? Han är ju genomhedning. Men nu har ni en sed att jag frier en fånge er vid påsken, va? För det är en stor högtid. Vill ni att jag ska frie judarnas kung åt er? Alltså, det är ju lite ironiskt. Ska jag frie judarnas kung åt er? Va? Va? Säger Pilatus. Ska jag göra det? Så blir jag av med alltihopa där förresten. Men alltså, så tänker Pilatus. Men då har de uppviglat folket där, prästerna där. Det skrek åt det. Inte honom utan Barabbas. Barabbas var en upprorsman, en mördare egentligen. Och då, det var ju så att Rom ville hålla sig väl med religiösa skiktet i Israel. Va? Så då hade man vid större högtid så frigav man en man. För att visa på att man var barmhärtig på något vis. Men det var man inte. Pilatus var inget brötdjur, va? Han blev avsatt sen 3 år efter Jesu korsfäste uppståndelse och 36. Då hade han gjort ett stort blodbad i Samarien, va? Bland samarierna. Så Rom avsatte Pontius Pilatus 3 år senare för att han var så fruktansvärd. Så när han gör det här visar han något annat, va? Han kunde bara säga att jag bryr mig inte om det här. Men det fanns något som påverkade honom. Vem påverkar? Han som står framför honom. Förstås. Det är Guds son. Ja? Guds messias. Jesus Kristus. Då tog Pilatus Jesus och lät gissla honom. Soldaterna flät en krona av törn och satt på hans huvud och klädde honom i purpurmantel. Sedan gick det fram till honom. Vad hälsa Judas slog honom i ansiktet. Nu blev det misshandel. Jag tänkte, om jag misshandlar honom då? Och se vad hon säger då. Pilatus gick ut igen och sa till dem. Se här får jag ut honom till er så ni förstår att jag inte fyller honom skyldig till något ont. Va? Säger han. Jesus kom då ut, klädd i törnekrona på uppman och Pilatus sa till dem. Det är profetiskt. Se människan. Ecce homo. Se människan. Det här är människan. Men han var ju slagen, törnekrönt. Blodet fröt. De hade hånat honom. Ja, så ser vi ut som syndare. Det är så vi ser ut inför Herren som syndare. Vi ser ut som Jesus där. Full med synd och skam och skuld. Och därför säger Pilatus profetiskt, vet han inte. Se människan, så ser han ut. Innan man har tagit emot Jesus. Det är en profetisk handling Pilatus gör. När översteprästen och deras tjänare fick se honom skrek det. Korsfäst, korsfäst! De var fullt med religiöst hat hela det här. Så de ropar, korsfäst honom! Korsfäst honom! Men hur kan man fyllas med sånt här religiöst hat? Det är för att man känner sig hotad. Man känner sig hotad. Sin maktställning. Man känner sig hotad. Det är för att det står någon här som kan hela tiden kringskära ens makt. Alltså på det viset. Och då kan man också i Guds namn tro att man gör något gott fast man är ondskefull. Va? Det var det Saul drevs av när han åkte till Damaskus. Han var så fullt med religiöst hat mot de judar som hade kommit till tro på Jesus. Va? Så att han var helt förberedd. Han gick till Damaskus för att dra dem därifrån och döma dem i Jerusalem, de som hade kommit till tro på Jesus. Och hör och häpnar, på vägen dit möter han frälsaren. Och då säger Jesus så här, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det här är inte han en aning om, han tror att han förföljde människor. Du förföljer mig. Och det är fantastiskt om du tänker på som är kristen, som är troende. Va? Alltså när någon förföljer dig så förföljer de Jesus. Har du tänkt på det? Blir du utsatt för förföljelse så är det Jesus de förföljer. Varför det? För den heliga ande bor i dig. Vi tillhör Jesus Kristus och blir du förföljd så förföljer de honom. Och då kan det inte sluta väl för dem som gör det, kan berätta för dig. För då vet man inte vem man förföljer. Det är han som är kungarnas kung och herrarnas herre. Han som är mäktig över allt. Det är han vi tillhör. Halleluja. Pilatus sa till dem, ta ni och korsfäst honom. Jag finner honom inte skyldig till någon. Judarna svarar, vi har en lag och enligt den lagen måste han dö för han har gjort sig till Guds son. Det är intressant dialog mellan den politiska och religiösa makten här hela tiden. Han försöker hela tiden, ja ta ni och korsfäst, men det kan de inte göra för han måste döma det. De kan inte göra det. Så där följer de på med honom att de ska få Pilatus att veta. När Pilatus hörde blev han ännu mer rädd. Han var ju inget blöt djur. Han hade ju dödat människor tidigare i Israel. Hur upprorsmakare. Siloterna, en av dem var lärjungar, siloterna. Siloterna, det var en sån här knivrörelse, dåtidens revolutionärer i Israel. Så på nätterna gjorde de räder och kastade knivar på romarna och dödade romerska soldater. Va? Det var judiska upprorsmän mot ockupationsmakten. En av dem hade Jesus som lärjunge. Men han sprang inte då och högg kniv i folk. När han var lärjunge. Va? Jag förstår, Jesus han tar folk var som helst. Va? Till och med sådana. Och då var det så att när man tänker på dåtidens Israel, det fanns olika grupper. Det fanns saduséerna, det här är saduséerna, prästerna, översteprästerna och hela den aronitiska släkten. Det intressanta med dem, de trodde bara på 5 Moseböcker. De förnekade änglar och de förnekade uppståndelsen. De var präster i Jerusalem. Kul va? Så var det med dem. Fariserna, de trodde både på uppståndelse, de trodde på änglar, de trodde på att kroppen skulle uppstå. Va? De var lekmannarörelse. Men de här två grupperna, De accepterade att Israel var ockuperat av romarna. Och därför ville man också samarbeta med dem. Sen fanns det som är essena. De var en sorts munkrörelse, judisk munkrörelse. De höll till vid Döda havet och grottor där. De hade avlägnat sig från samhället så att hela samhället var ogudaktigt. Och därför var de där och skulle bara praktisera ett sorts rike där i det där klosterna de hade där på den tiden. Och troligtvis hade Johannes Döparen lite kontakt med dem. Och det är intressant. Det finns en passus när Jesus säger: ni möter en man som bär en kruka. Det är bara kvinnor som gjorde det då. Troligtvis var det en esé som kom och bar en kruka, för det fanns inga kvinnor i de där klostren. Så att det finns så här intressanta detaljer, va? När Pilatus blev han ännu mer rädd. Han gick tillbaka in i pretoriet och frågade: observera, Jesus är kvar i pretoriet. Varifrån är du? Va? Var kommer du ifrån? Ja, det kan man undra. Han kom ovanifrån. Så var det. Men Jesus gav honom inget svar. Nej. Pilatus sa till honom: talar du inte med mig? Va? Vet du inte jag har makt att fria dig och makt att korsfästa dig? Nu kommer den politiska makten. Så här. Och då svarar Jesus: du skulle inte ha någon makt alls över mig om du inte hade fått den från ovan. Just det. Du hade inte ha någon makt över mig om du inte har fått den ovan ifrån fadern. Alltså. Du ska veta att egentligen är du bara en askhög. Du har egentligen ingen makt. Den kommer ovanifrån. Ta det i akt. Och ni vet, det här gjorde sånt starkt intryck på Pilatus. Va? Att möta någon som säger det: du har ingen makt om du inte heter ovanifrån. Och han vet ju att Rom ligger inte ovanför. Det ligger rakt upp så. Utan det måste komma någon annanstans ifrån. Därför har dem som utlämnat mig åt dig större skuld. Det vill säga prästerna, översteprästerna. Den religiösa makten har större skuld än Pilatus. För de borde veta bättre. Men de gjorde inte det. Eller kanske, värsta man kan säga om dem, de ville kanske inte. Ni vet, en människa kan ju veta saker och ting, men de vill inte följa det de vet. Och då är hon ju mer skuld än den som gör någonting vad hon inte vet. Va? Men de här visste ju, de kunde skrifterna vad som skulle komma. De kunde Jesaja 53, det som tar om att han ska komma, va? Och att han kommer att få offra sig. De kunde också profeten Mika, att han skulle bli född i Betlehem. Det var ju så när han föddes i Betlehem. Ungefär 7 kilometer från Jerusalem. Kan man gå? Om man inte är alldeles ofärdig. Va? Men de gick inte ut dit. Det var hedningar som kom ut dit. De vise männen eller kungarna. Astrologerna från Babylon. De kom ut. De hade sett en stjärna. Så kom det herdar på ängen. Men de som visste av det här. De kom till Herodes, frågade dem. Hur det är. Jo, det står ju så att Messias ska födas i Betlehem. Det berättar de. De gick inte ut dit. Vad är det? Varför det? Hon ville inte. Så är det. Och sen anställde ju Herodes barnamordet i Betlehem. Alla gossebarn under 2 år mördades alltså. Därför att den politiska och religiösa makten var så rädd att det skulle komma någon som skulle utmana dem fullständigt. Och bakom allt det här, det ska jag berätta en sak, så står den onde. Demonen och djävulen. Han utnyttjar både den politiska och religiösa makten. Men om den religiösa och politiska makten söker sig till Herren, då får han inte samma inslag som han får när han inte gör det. Så är det också. Från det ögonblicket försökte Pilatus få honom fri, men judarna skrek: släpper du honom är du inte kejsarens vän. Observera vilka hycklare, va? Det värsta de visste var ju kejsaren. De tyckte ju hemskt illa om ockupationen, va? Och att det styrdes från Rom. Men då säger de så här: släpper du honom är du inte kejsaren vän. Den som gör sig själv till kung sätter sig upp mot kejsaren. Då använder de den hedniska romerska kejsarmakten för att komma åt Jesus. De som i själva verket föraktar den romerska kejsarmakten som har ockuperat dem i flera år. Ekung är bra det här, vet du varför? Några år senare, 70, så gjorde romarna Jerusalem till en grushög. Då var tålamodet slut från Rom. De tyckte att det här var fruktan. De gjorde uppror och så det var uppror gång på gång. Efter Jesu tid. När Pilatus hörde detta, det orden, lät han föra ut Jesus och satte sig på domarsätet vid den plats som kallas stengården på hebreiska Gabbata. Det var födelsedagen i påskveckan, omkring 6:e timmen. Pilatus sa till judarna: här har ni er kung. Han håller på så där. 6:e timmen, det här är alltså på fredagen. Den 6:e dagen i veckan. Det var den dagen som Herren skapade människan till sin avbild. Det var på 6:e dagen. På 6:e dagen så kommer Guds messias, Jesus Kristus, att dö för avbildens synder. På 6:e dagen. Fredagen. Det var samma dag som Herren hade skapat människan till sin avbild. På samma dag på fredagen så dör han för avbildens skull. Fantastiskt egentligen. Och så vilar han i graven på den 7:e dagen. Det står i skapelsen detta. På 7:e dagen så vilade Herren på sabbaten från allt sitt verk. Och när Jesus har fullbordat sitt verk så vilar han på den 7:e dagen i graven. På sabbaten. Det är ju helt enormt. Alltså, till och med det har Herren gjort så att det blev på det sättet. Han kunde bli korsfäst på en tisdag. Visst, men det var på den 6:e dagen när skapelsens krona var tillverkad, tänkte jag säga, som människa. På den dagen så försonar han avbilden med sig själv. Och så vilar Herren från allt sitt verk, och Jesus Kristus fick vila i gravens sköte från allt försoningsverk han hade gjort. Men det slutar inte där. För på den 8:e dagen uppstår han. På den första veckodagen så uppstår han. Varför uppstår han då? För att visa att hans rike är inte av den här världen. Han uppstår på den 8:e dagen för att visa att nu att rytt rike uppstått genom uppståndelsen. Och det är det nya riket, det eviga riket. Veckan är över. Och nu har evigheten uppstått. I det nya riket som aldrig kommer att ta slut är den 8:e dagen. Det skrek: bort med honom, bort, korsfäst honom. Pilatus frågar: ska jag korsfästa er kung? Han håller på så där hela tiden. Alltså. Ska jag korsfästa er kung? Översteprästerna svarade: nu kommer det stora hyckleriet. Vi är ingen annan kung än kejsaren. Säger de religiösa makthavarna, va? De som var utsedda av Herren Sebaot att vadå? Att vara ombud för offret i templet. De som var ombud för vadå? Att ta fram folkets synder en gång för alla på Yom Kippur, på den stora försoningsdagen. De säger alltså rakt ut så här: vi är ingen kung än kejsare. En hednisk kejsare har de som kung och inte Herren Sebaot. Undra på att de är totalt andligt blinda. Hur kan man bära sig åt så här? Det är för att man är rädd om sitt anseende. De var rädda för att om romarna kommer kanske de tar av oss templet. Det gjorde de sen 37 år senare i alla fall. Så gick det med det. Utan man ville, Man ville hålla sig väl. Och det är samma sak när de skickar fram ett mynt till Jesus. Säger, är det rätt att ge skatt till kejsaren eller inte? De vill ju sätta dit honom. Säger han, nej, vi ska inte ge skatt till kejsaren. Du är en upprorsmakare mot romerska makten, kan man säga. Och säger han, nej, vi ska bara ge herre. Ja, men vi måste ju ge det. Då säger han, ge då kejsaren det kejsaren till er. Och det Gud till er. Och då står de fullständigt svarslösa. De kommer ingen vart. Men jag är mest fascinerad under hela den tid, kanske Johannes uppenbarelseboken skrevs lite senare. Va? Han satt ju på ön Patmos i Grekland, va? När han fick en uppenbarelse från Jesus om det. Men de övriga skrifterna, de är skrivna under Roms ockupation av Israel hela tiden. Va? Och Paulus var ju romersk medborgare. Han var ju medborgare i kejsardömet också. Va? Han var ju född där. Det är det. Han var både jude och romersk medborgare. Han klarade sig ibland på grund av att han var romersk medborgare. Men han fick också dö. Martyrdöden så småningom. Under Roms välde. Under kejsar Nero som kom sen. Som var 7 gånger värre än under de här kejsarna. Då utlämnade han Jesus åt dem att korsfästas. För varför det? Jo, för de säger att om du inte utlämnar honom och korsfäster, då är du inte kejsarens vän. Också hyckleri. Och han fylls då av sån fruktan, Pilatus, va, att de skulle anmäla honom till Rom. Och då kunde han bli avsatt för att han inte slog ner en upprorsmak som säger att han är kung. Men Pilatus förstår ju innerst inne att det här är ju ingen kung som hotar honom. Det här är ju en kung av något helt annat slag. Men inför det hotet så gör han så att Jesus blir korsfäst. På grund av unkrygghet och feghet gör den politiska makten så. Inför den religiösa maktens hotelser. Och det finns också en annan, när vi kommer till apostlagärningarna sen i 3, jag ska inte gå in på det så mycket om det. Då är det ju så när en man blir helbejda, gör helt enormt alltså. Han sitter utanför templet och så kommer Petrus där och apostlarna. Och då säger han sitter där och tigger. Va, så här. Och då säger han, vi har inget i er, men i Jesu Kristi namn, res upp och gå. Han reser upp och blir helt helad. Va. Då kan man ju undra, hela stan jublar. Det gjorde de inte alls. Den religiösa makten blev orolig. Vad är det här för någonting? Så hon kallar in dem och säger, ni får inte tala om honom, om Jesus. Vi får inte tala om Jesus, alltså, säger de. I det namnet får ni inte hålla på så här viset. Men så tänkte de skulle straffa dem, men det tordes de inte, står det. Det står så faktiskt. Varför det? Jo, för de var populära bland folket, apostlar. Och därför tordes de inte. Och därför säger de att ni får aldrig göra om det, så kommer de ut dit. Och sen jublar apostlarna och prisar Jesus. För att de blev, inte bara för att de frisläppt, utan nu ska gör oss ännu värre. Det är vad de ber. Gör oss ännu värre. Ja, men, dämpa ner oss lite. Vi måste ha det bra. Ja, vi måste ta det lugnt, hörrni. Vi får inte utmana människor för mycket. Nej, då blir det som det blir. Det blir vischevatten och vindruvor och alltihop. Det blir inte så roligt att dricka och äta. Men i alla fall, tillsammans. Men förstår ni, det blir bara trams och alltihop. Men då spreds jag. Det var fullständigt, alltså, så spreds det sen. Förföljelse, ja visst. Men det är det. Våra bröder och systrar i Indien, Kina, Nordkorea, muslimska världen. Vad gör de? Ja, de lider. Men väckelsen sprider sig. Det sprider sig. Varför sprider det sig? Det är för att människor möter människor där. De ser, ingenting kan bräcka dem. Ingenting kan alltså få dem på fall, utan de står fast vid sin bekännelse oavsett hur det är, och då sprider sig, då kommer den helige ande och bara låter wow över folk på det sättet. Och det är det som sker där, va? Det är så jag vill se i Sverige, alltså, va? Men då måste vi få bort vischevatten och vindruvor. Måste vi få bort det lätt evangeliet. det slätkammade evangeliet. Det som säger att alla människor är accepterade av Herren som de är. Det är en av de största villfarelserna och lögnerna som finns. Det är Satan som sprider de lögnerna i den religiösa makten i Sverige. För det är inte så. Det är endast i Jesus du accepterar av Fadern. Det är endast i namnet Jesus som du kan gå in i det allra heligaste. Inför den heliges tron. Han som är en förtärande eld. Han bor i ett ljus dit ingen kan nå. Dit kan vi gå rakt in. Därför att jag har iklätt oss. Han har klätt på oss Kristi rättfärdighet. Därför kan vi gå rakt in. Vi kan gå in. Rakt in. Det överste prästen bara fick gå in en gång. Rakt in för den heliges tron. Helt fantastiskt. Vilket mirakel. Alltså. Varför det? På grund av det här. På grund av korsfästelsen och försoningen på den sjätte dagen så får vi leva i den åttonde dagen i uppståndelsens kraft. Så ser det ut. Och det tog med sig Jesus, han bar själv sitt kors som kallas som dödskalleplasten på hebreiska Golgata. Där korsfäste honom tillsammans med två andra, en på var sida. Pilatus lät också skriva ett anslag sätt upp på korset. Stod det: Jesus från Nazaret, judarnas kung. Det var Pilatus som var det. Det var ju profetiskt. Han är ju det. Han är våran kung också. Jag ska berätta en sak för er till. För mig helt enorm. Om man läser i Efesierbrevet 2 så står det att vi är inympade i det sanna trädet. Vi tillhör alltså Israel. Så när du välsignar Israel så välsignar du dig själv. Och tänk på det. Det är bra, va? Läs Bibeln. Alltså i Efesierbrevet 2, va? Det står vi inympade. De som var långt borta och de som är nära. Nära det är judarna, långt borta det är vi. Blivit ett i Jesus Kristus i korset. Genom försoning. Alltså när du välsignar Israel som vi gjorde nu så välsignar vi oss själva. För vi tillhör det. Det är ju helt fantastiskt, va? Eller hur? Va? Det är ju helt enormt. Va? Det är ju fantastiskt. Ja, så man blir ju, det är ju glädje utan like. Va? Vi tillhör det utvalda folket, judar som hedningar i Jesus Kristus. Halleluja! Kan ta några också i 20 kapitlet. Det var 19, 2019. Nu har han uppstått. På kvällen samma dag, alltså på söndag kväll. Den första veckodagen var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla. Observera, det här är uppståndelsen. De är alltså rädda. Varför är lärjungarna rädda? Svar, de har ännu inte upplevt pingstdagen. Den heliga andes utgjutan. Och därför är det viktigt med den heliga andes utgjutande och andedopet. Varför det? Jo, därför att då blir det ett helt annat sak. Då vet du, då bor Herren i oss. Det är helt fantastiskt, han bor i mig. Genom sin heliga ande, har du tänkt på det? Det är ju helt fantastiskt, va? Det var en tant som frågade, hur får han plats där? Jag inte vet, jag så man bor där. Alltså förstår du? Alltså då blir det... Det blir ett helt annat perspektiv och det är då jag förstår, det är då jag inser. Jag tillhör ett annat rike än det politiska och det religiösa riket. Jag är medborgare i Sverige, men det är sekundärt. Det är sekundärt. Det primära är att jag tillhör ett rike. Det är Jesu rike som inte kommer att skakas. Och så när jag dör kommer jag bara med där och få vara med i fullkomligheten. Halleluja! Det är det handlar om. Vad lärjungarna samlade. Då kom Jesus stå mitt i brand och frivar. Nu har han fått en ny uppståndelsekropp. Tänk att du och jag kommer att få en ny uppståndelsekropp. Kommer ju få en ny kropp. Alltså. Inte det här alltså, utan en ny kropp. Det var också en dam som frågade mig. Kommer vi att känna igen varandra? Ja, det tror jag säkert. Så det ordnar sig. kommer inte vara någon grå massa som står där, utan det kommer vara färgskrapande på alla fält. Alltså. Och då säger han, frid vare med er. När han har sagt det visar han sina händer, sin sida, och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Det var alltså inget spöke, det var en uppståndne Herren. Han visade dem sin sida som var uppsprättad. Han visade sina, där spikarna gått igenom, med handlederna och fötterna på den sätet på korset. Här är uppståndne som står mitt ibland. Jesus sa till dem en gång, frid vare med er, som fadern har sänt mig så sänder jag er. Och det är intressant, det har bara gått några timmar sedan han har uppstått. Men det är inte så, åh vad trevligt allting är. Åh vad fantastiskt, utan nu börjar uppdraget. Nu sänder han ut. Och så beklär mig helig ande där. Och sen får de den i fullt mått sen på pingstdagen. Och sedan som han sagt andas på dem och sa, ta emot den helig ande. Om ni förlåter någon synder så är det förlåtna. Och det här är viktigt. När man förlåter en broder eller syster, vad händer då? Vad händer med mig då? Då blir jag fri. Jag blir fri. Jag är fri människa. Halleluja. När jag förlåter en människa så blir jag fri. Jag var skyldig honom 10 000 pund. Vad jag skyldig Herren. Jag var skyldig honom 10 000 pund. Min skuld var så stor. Det är omöjligt. Jag kan inte lyfta mig själv i håret. Även du som inte har något hår kan inte göra. Och det går inte, va? Men han förlät mig allt. Min synd, min skuld, min skam, han bröt. Då om en människa skyller mig 100 silverpengar, det är ju ingenting. Och då när jag förlåter en människa, då blir jag fri. Jag blir fri. Sen står det också att vi har fått, och den här mandatet ska jag berätta för dig, det har du fått av honom. När den heliga ande bor i dig så har du fått ett mandat att du kan förlåta människor deras synder. I Jesu namn. Du behöver inte gå till någon ombud. Alltså. Du kan göra det därför att du är hans lärjunge och tillhör honom. Kan du göra det? Förlåta det. Om du binder några synder är han bunden. Ja, vad är det då? Ja, det är om någon inte omvänder sig och vägrar att gå med på saker och ting. Då kan man låta tills de omvänder sig. Så kan det gå till. Så säger skrifterna. Vi ska också ta den Thomas här. Det är kul. Eller kul, det är förskräckligt. Men i alla fall. Thomas, en av de 12, han som kallas tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. Det anlände sig till honom. Vi har sett Herren, men han svarade, om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka mitt finger i spikhålen. Och min hand säger, du kan inte tro. Okej. Okay. Här har han gått med Jesus 3,5 år. Han berättat, Jesus berättat att han ska korsfästas, ska utlämnas åt hedningarna och religiösa eliten där i Jerusalem, och han ska korsfästa dömen på tredje dagens uppstånd. Han har sagt det så många gånger, men han har inte gått in. Hur är tankebyggnaderna, de kan vara ett hinder för att ta emot i tro vad Jesus säger. Och så var det med Thomas. Och då står det så här, då kan jag inte tro. Han är skeptiker av värsta slag alltså. 8 dagar senare, nästa söndag alltså, var hans lärjungar samlade igen där inne, och nu var Thomas med henne. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta, hans uppståndelse, och stod mitt ibland, frid var med er. Sedan sa han till Thomas, kom med ditt finger och se mina händer, kom med din hand och stäck dig med min sida. Gör det då, tvivla inte men tro. Och så kommer den här bekännelsen från Thomas, som är en av de stora bekännelserna i hela Nya testamentet. Kommer från Thomas. Säger, min Herre och min Gud. Det är inte nog att han är här. Han är också hans Gud. Det är det högsta man kan se i det här. Det är alltså Thomas bekännelse. Han gick från att vara alltså helt enkelt hårdnackad tvivlare till att bara säga min Herre och min Gud. En total förvandling. Jesus sa till dem, du tror det för att du har sett mig. Saliga är det som inte har sett men ändå tror. Och det är den tiden vi lever i nu. Va? Vi ser inte på samma sätt, men vi tror. Den verkligheten som är här, där, den är verkligheten idag också, va? Genom den helige ande hela tiden. Va? Helt enormt alltså. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus inför sina lärjungar. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. Och för att ni i den tron ska ha liv i hans namn. Amen. Herre, vi bara prisar och tackar dig här. För att du är den du är. Och vi ber dig att du bara fyller oss på nytt med den heliga ande. Så att vi tror på, får en tro som bär. Tro när vännerna förför och tro som vi sjöng nyss här. En tro som bär genom allt. Och vi ber dig här att vi ska ha vår identitet i dig, Jesus. Vi ska ha vår identitet i dig och ingenting annat. Allt annat är sekundärt. Vi prisar och tackar dig för detta. Lovat var det ditt heliga namn. Du som är kungarnas kung och herrarnas. Du som sitter på faderns högra sida och manar gott för oss. Vi tackar och prisar för detta här. Lovat var det ditt heliga namn. I Jesu namn. Amen.